Det här är P1, Sveriges Radio.
Om toppmilitären som misstänks för brott mot rikets säkerhet. Varför är Sydsvenskan enda tidning som publicerat hans namn?
Han har haft en ganska stor del i att forma svenskarnas syn på kriget i Ukraina eftersom han har framträtt i väldigt många medier.
Och så har vi besökt Danmark som, precis som Sverige, debatterar koranbränningar.
Jag syns det är ett förnuftigt lovförslag som gör något som är gott av hänsyn till samhället.
Nu ska en ny lag sätta stopp.
Ja, jag tänker det är ett stort tillbakslag för press- och yttrandefriheten i Danmark.
Du lyssnar på medierna i P1. Jag heter Johan Cedersjö. Förra veckan briserade nyheten om att en toppmilitär och hans fru som jobbar för FRA gripits för brott mot rikets säkerhet. Än så länge har alla stora svenska medier valt att anonymisera vilka det handlar om. Alla utom en. För i slutet av förra veckan publicerade Sydsvenskan namn och bild på mannen och de valde dessutom att berätta en detalj som riktar strålkastarljuset mot svenska medier. För än så länge är det ingen annan som berättat att mannen varit en vanligt förekommande expert hos stora svenska redaktioner. Reporter Erik Petersson.
I ett väldigt känsligt säkerhetspolitiskt läge så kommer det en häktning mot en hög militär som misstänks för brott mot rikets säkerhet.
Jonas Kanje, chefredaktör och utgivare för Sydsvenskan.
Den här militären är dessutom en offentlig person och han har haft en ganska stor del i att forma svenskarnas syn på kriget i Ukraina eftersom han har framträtt i väldigt många medier. Det talade ju för en namnpublicering. Han har en maktposition helt enkelt.
Ja, det här. Att militären är en person som flitigt medverkat som expert i flera medier och framförallt uttalat sig om kriget i Ukraina är en omständighet som inte framgått så tydligt för de som följt det här fallet i svenska medier.
Och så får man göra en bedömning av vilken makt har han här då? Ja, han har haft en viktig roll i att ge en bild av den viktigaste nyhetssändelsen som liksom har skett i vår tid nästan de senaste åren. Då har man ett inflytande över folks vardag, över hur många liksom ser på kriget. Och det har varit viktigt i beslutet.
Som alltid vid den här typen av beslut vägdes det här, som talar för en namnpublicering, mot publicitetsskadan.
Och jag kom fram till att i det här fallet så trumfar allmänintresset både vad gäller själva händelsen, att vi skriver om den, och vad gäller själva namnet. Jag tyckte att läsarna hade ett berättigat intresse av att få veta vem den här personen var.
Under en gryningsräd ska den tidigare toppmilitären och hans fru ha gripits i sin bostad. Både mannen och kvinnan har befattningar vid stora myndigheter.
Fallet omfattas av sträng sekretess. Delvis på grund av att de båda misstänkta har haft känsliga positioner inom Sveriges försvar.
Han förnekar bestämt misstankarna. Han tillbakavisar dem som grundlösa.
Det finns ett par mindre medier som också publicerat namnet på militären. Men bland de stora svenska titlarna är Sydsvenskan ensamma om namngivningen.
Ja, den framstår ju som originell och udda.
En som varit direkt kritisk till beslutet att namnpublicera i det här läget är Aftonbladets Oisin Cantwell. I förra veckan publicerade Svenska Dagbladet uppgifter om att det är mannens hustru som jobbar på FRA som ska vara huvudmisstänkt i målet.
Och att i det läget publicera namn och bild på mannen och samtidigt anonymisera hustrun. Jag kan inte erinra mig att jag överhuvudtaget har upplevt något liknande under mina drygt 30 år som journalist.
De här två personerna har ju lite olika roller i offentligheten, om man säger så. Vad tänker du om det?
Ja, alltså ett argument för att publicera namn och bild på honom är just att han själv har sökt sig till offentligheten. Så ja, det finns skäl att publicera namn och bild på honom. Men det blir ju väldigt märkligt när det finns då anledning, som jag sa, att anta att misstankarna primärt riktas mot hustrun. Det blir skevt och det blir svårt att förklara.
Jag förstår inte riktigt det argumentet.
Jonas Kanje på Sydsvenskan igen.
Alltså, en källa säger till ett medium att det är kvinnan som är huvudmisstänkt. Det motsägs hittills av både åklagaren och i anhållandet och domstolen i häktningen. Mannen är ju fortfarande, när vi pratar om det här, misstänkt för grovt brott. Och om någon annan skulle vara huvudmisstänkt, det är möjligt. Men i det här fallet så tycker jag inte alls att det är en så tung uppgift så att det liksom skulle förändra mitt beslut.
Brottet som både mannen och kvinnan är misstänkta för är grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Ett brott som kan ge max 4 år i fängelse och som lyder under rubriken brott mot rikets säkerhet. På TV4 har man dock valt att inte publicera namn på toppmilitären.
Vi har, och hade även då när det här beslutet fattades, väldigt lite uppgifter om vad det handlar om. Vi har i stort sett bara en brottsrubricering.
Fredrik Malmberg, ansvarig utgivare för TV4-nyheterna.
Vi har inte tillgång till åklagare, vi har inte tillgång till vad brottet ska bestå i. Det som är också det att brottet kan vara ett oaktsamhetsbrott, det vill säga slarv. Är det allvarligt ändå? Det är klart att det är det. En annan parameter som vi också tog med i det här, det är att vi skriver tidigt att toppmilitären och hans fru är misstänkta. Vi vet att toppmilitären har sökt offentligheten, men hans fru blir indirekt också utpekad om vi pekar ut toppmilitären.
Hans fru har ju också en, så att säga, maktposition här dock, även om hon inte sökt offentligheten på samma sätt. Vad tänker du om det?
Men jag tänker att det är såklart en viktig parameter i det underlag som vi har till. Men huvudsaken till att vi inte publicerar det är att vi vet så oerhört lite om brottet. Vi vet så oerhört lite om misstankarna. Och där famlar vi ännu i blindo i vad det är egentligen de båda är misstänkta för.
Någonstans här, när man resonerar om vilka som är offentliga personer, vilka som ska tåla hårdare granskningar, brukar ju liksom högt uppsatta militärer tas som exempel på en så person i maktställning.
Nej, men det håller jag med om. Men här ser vi också då att publicitetsskadan för hans fru blir minst lika stor. Och där tycker vi inte att det väger upp. Jag är ju nyfiken på vad Sydsvenskan vet som alla vi andra inte vet om det här brottet. Om de har väldigt mycket mer uppgifter, det vore intressant att höra.
Det vi ser på bordet är ju det som vi kan fatta beslut utifrån. Och för mig var det alldeles tillräckligt för en namnpublicering.
Jonas Kanje på Sydsvenskan igen.
Jag tänker att en nyckelfaktor här är det tidiga läget och bristen på information.
Ja, brist på information i viss utsträckning, men vi har också en del information. Och ja, för min del så kändes det som ett ganska tydligt beslut om namngivning relativt snabbt utifrån det vi faktiskt känner till. Så absolut tidigt i processen, men det är inte på något sätt unikt med namngivning vid en häktning. Det händer med jämna mellanrum. Jag kan liksom inte oroa mig för att alla utgivare som verkar i Stockholm verkar tycka en sak medan jag tycker en annan. Det är liksom inte, de har säkert fattat välgrundade beslut. Jag har en annan åsikt.
I en text i Sydsvenskan där han försvarar sitt beslut ger Jonas Kanje också en liten känga till de medier som anlitat militären som expert, men som nu inte skriver ut hans namn. Han skriver: den egna experten sitter inlåst, man slår upp nyheten stort, men man berättar inte vem det rör sig om.
De medier som har byggt upp honom lite som den experten, liksom, hur skulle du beskriva deras läge? Har de ett svårare läge, ett större ansvar?
Nej, de har inte ett större ansvar. De måste ju fatta, först måste de ju fatta beslut kring själva sakfrågan. Ska vi namnge här eller inte? Men sen hamnar de ju i en svår sits naturligtvis. Men det är inte deras fel riktigt. De har anlitat en expert. Den experten i god tro självklart. Och sen har den experten hamnat i det här. Det gör ju att de hamnar i en svår situation. Absolut. Helt oförskyllt. Och det finns ju en del beslut att fatta där hur man ska göra kring den här personen som man liksom förra veckan bjöd på kaffe i studion, och nu tvingas man fundera över om man ska namnge personen eller inte i ett brottmål, och sen ska man fatta beslut om ska han kunna fortsätta som expert eller ska vi behöva byta ut honom som expert med tanke på de här händelserna. Om han nu frias helt och hållet, ska han komma in i studion sen och vara expert igen helt okommenterat? Det skulle också vara lite speciellt.
Det här är ju en person som medverkat ganska flitigt i medier, TV4 bland annat, som expert. Gör det beslutet svårare när man själv är en av de redaktionerna som haft honom som expert?
Nej, det tycker inte jag.
Fredrik Malmberg på Fyran igen.
Jag tycker snarare faktiskt tvärtom. Jag tycker att det blir lättare när en person har sökt offentlighetens ljus hos oss eller någon annanstans. Men det i sig är inte avgörande för oss, utan det här är ju ett brott som hur man än vrider och vänder på det är väldigt klandervärt och som den här personen kommer bära med sig hela livet. Och i de fallen, även om det är en toppmilitär som i det här fallet, så behöver vi vara väldigt noga när vi gör en publicering. För skadan, hans publicitetsskada och hennes publicitetsskada efter man går ut med ett namn kommer bli oerhört stor.
Sist här, Fredrik Malmberg, TV4. Och med det tar vi några medienyheter från veckan som gått.
Hallandsposten klandras av mediernas etiknämnd för att grovt ha brutit mot god publicistisk sed. Den allvarligaste formen av klander i det medieetiska systemet. I april publicerade tidningen en artikel om ett våldtäktsfall mot en minderårig person. Nämnden anser att tidningen berättar om händelsen för ingående och detaljrikt och nämner även att publiceringen sår tvivel över offrets vittnesmål. Hallandsposten medger i yttrande till nämnden att publiceringen var för detaljerad. 42 delstatsåklagare i USA stämmer Meta som äger Instagram och Facebook för att ha beroendeframkallande innehåll som riktar sig till barn och unga. Åklagarna hävdar att Meta har designat sina plattformar för att få barn och unga att stanna kvar, vilket kan leda till bland annat ätstörningar, social ångest och en negativ självbild enligt stämningen. Efter rapporteringen förra veckan där Israel pekades ut som ansvarig för bombningen av ett sjukhus i Gaza har flera internationella medier i veckan gjort rättelser. Finländska Huvudstadsbladet har ändrat en rubrik där bombningen kallades för ett krigsbrott. New York Times skriver att de gjorde ett misstag som förlitade sig på Hamas uppgifter gällande explosionen. Och BBC skriver att de gjorde analyser som pekade mot Israel som ansvariga i ett för tidigt skede. Flera medier har också gjort ingående analyser av det videomaterial som finns tillgängligt, men kommit fram till helt olika slutsatser.
I somras kastades såväl Sverige som Danmark in i en global diplomatisk kris med anledning av de koranbränningar som genomfördes i våra länder. I juli attackerades Sveriges ambassad i Bagdad. Och runt om i den muslimska världen brändes svenska och danska flaggor i protest. Det hela kulminerade när ledare för 57 nationer i den islamska samarbetsorganisationen OIC gemensamt krävde att koranbränningar skulle förbjudas i Sverige och Danmark. I Sverige pågår sedan det här en utredning av ordningslagen som ska komma fram till om koranbränningar kan förbjudas med hänsyn till rikets säkerhet. Men i Danmark har de kommit längre. Regeringen presenterade sitt lagförslag redan i augusti och deras förhoppning är att Folketinget ska ta ett beslut om förbud redan innan jul.
Jag syns det är ett förnuftigt lovförslag som gör något som är gott av hänsyn till samfundet.
På Kristeligt Dagblad i centrala Köpenhamn är Jeppe Duvå chefredaktör.
Mycket parallellt, syns jag, med den begränsning man har på för exempel rasistiska yttringar som ju också är förbjudet ifølge straffeloven i Danmark.
Hur stor nyhetsredaktion har ni?
Vi har på alltså redaktionella medarbetare där är det 70, alltså 70. Vad det är idag vet jag inte.
Ute på fältet.
Ja, det är det nog.
Det ekar ganska tomt på redaktionen när jag besöker tidningen som har som slogan tidningen om livets stora frågor.
En nyhetsdesk.
Den kommer ut alla dagar i veckan och med sina 70 redaktionella medarbetare har tidningen under de senaste åren gått starkt och utmanar idag de stora nationella jättarna. Och Jeppe Duvå, han sticker ut bland danska publicister. Inte minst för att han är positiv till regeringens nya koranlag.
Folk tror att det här kun handlar om koraner och det kun handlar om muslimers känslor. Det har aldrig varit mitt utgångspunkt. Det kan sagtens komma en dag där olika extremistiska muslimska grupper vill stå och bränna bibler av. Hvis det sker, så är jag glad för som kristen att det är en lag som säger hov hov, det må I inte.
I Danmark finns en liknande lagstiftning som i Sverige när det gäller hets mot folkgrupp. Så Jeppe Duvå menar på att yttrandefriheten redan idag har begränsningar.
De begränsningar prövar man nu försiktigt och mycket specifikt att utbreda till också att gälla bibler och koraner, talmuder och andra heliga skrifter.
Och jag tänker det är ett stort tillbakaslag för presse- och yttrandefriheten i Danmark.
Går du ut från Kristeligt Dagblad på Ströget i Köpenhamn och går några hundra meter till Rådhusplatsen låter det på helt motsatt vis.
Spörsmålet är ju inte om man är för eller emot. Spörsmålet är om man i ett fritt samfund ska ha möjlighet för att yttra sig på den måde.
Christian Jensen är chefredaktör på tidningen Politiken. Den intellektuella och lite fisförnäma morgontidningen i Danmark. Han är emot regeringens lagförslag. Lika mycket som han är emot de moraliskt förkastliga handlingar som koranbrännarna gör sig skyldiga till, enligt honom.
Det är ett grundprincip för ett fritt demokratiskt samfund att vi argumenterar emot och inte laver lagstiftning emot.
I Danmark är en stor majoritet av utgivarna, precis som Christian Jensen, helt emot regeringens planer på att förbjuda koranbränningar. Men utöver Jeppe Duvå har även Bonnierägda Börsens chefredaktör, Bjarne Corridon, tagit tydlig ställning för lagen. Han menar att danska publicister är enögt fokuserade på sina egenintressen och behöver se betydligt mer på samhället som helhet.
Det skadar Danmark och danska intressen och det riskerar att skada säkerheten för danskar ute i världen och här hemma.
När Danmarks justitieminister Peter Hummelgård presenterade lagen i augusti var han tydlig med att regeringen gör det här för att garantera danskars säkerhet. Såväl i Danmark som i utlandet. Precis som i Sverige har säkerhetspolisen här varnat för att koranbränningar signifikant ökar terrorrisken i det danska samhället.
Det handlar inte om att man inte må mene och säga vad man vill, men grundläggande så menar jag att det finns mer civiliserade måder att ge uttryck för sina hållningar på.
Till en början löd lagförslaget att en otillbörlig behandling av föremål med betydande religiös betydelse kriminaliseras. Men efter kritik om att det var alldeles för vagt och oprecist meddelade danska regeringen nu i veckan att de ändrat sig. Formuleringen om föremål med betydande religiös betydelse ändras till skrifter med betydande religiös betydelse. Att begränsa yttrandefriheten kommer alltid med en viss osäkerhet kring juridiska tolkningar. Men Jeppe Duvå på Kristeligt Dagblad är inte orolig.
Alla lov innehåller något som är oprecist. Därför har vi domstol för att fortälla om man i en given situation har överträtt loven eller inte har överträtt den.
Men du som publicist då, är du helt trygg med att låta domstolarna avgöra i så fall? I en sån här fråga som ändå handlar om yttrandefrihet kontra skydd av religiösa symboler?
Ja, det är jag trygg vid. Bland annat är jag trygg vid det för vi fram till 2017 i Danmark hade en paragraf som blev kallt för blasfemiparagrafen. Den har aldrig någonsin begränsat någon dansk debatt. Men den var där, och den var god att ha.
Ja, så sent som 2017 hade Danmark en blasfemiparagraf i lagen som förbjöd kränkningar av religiösa uttryck. En paragraf som enligt Jeppe Duvå aldrig begränsat någon dansk debatt. Lagen togs bort när Lars Løkke Rasmussen var statsminister. Samma Lars Løkke Rasmussen som nu är utrikesminister och stenhårt försvarar den nya koranlagen. Ja, här i norra Köpenhamn ligger Irans ambassad. Idag är det två polismän som står utanför och inte verkar göra jättemycket även om det låter sirener nu, men det är någon annanstans. Jag står exakt där den iranske konstnären Firas Basrafkan rev sönder en koran på ett rivjärn i augusti i år. Det skedde som en protest mot den iranska regimen. Efter det här så gick ambassaden här ut och sa att de fördömer den ständiga hatiska handlingen att skända den heliga koranen i Danmark och att de var förbryllade över de danska myndigheternas passivitet. Men när sen danska utrikesministern Lars Løkke Rasmussen meddelade att det kommer bli en lagändring för att förbjuda koranbränningar, ja, då fick han lov och pris från ambassaden här. Och faktiskt också från flera andra länder i Mellanöstern. Parallellt med att regim efter regim i den muslimska världen hyllade Danmark för att de tagit beslutet att kriminalisera koranbränningar fick utrikesminister Lars Løkke Rasmussen hård kritik på hemmaplan. Det här var att böja sig för islamister och stater som själva förtrycker oliktänkande, homosexuella och kristna, löd kritiken.
Alltså Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen säger i den första fasen här att det handlar om för oss, det är ju att säga lige precis till omvärlden att vi som regering tar dyp avstånd från koranavbränningar.
Christian Jensen, chefredaktör för Politiken.
Men vi lever i ett fritt demokrati, ett öppet demokrati, där vi inte förbjuder den slags, men argumenterar emot det. Och det är det samhällsmodell vi har valt, och det menar jag vi skulle stå upp för.
Ja, under krisens första tid sa Lars Løkke Rasmussen, precis som svenska politiker, att det nu handlar om att förklara för kritiska länder hur yttrandefriheten fungerar. Att regeringen tar starkt avstånd från koranbränningar, men att det är en rättighet för enskilda att protestera och provocera. Men kort senare ändrade sig alltså danska regeringen och la istället fram ett lagförslag. Christian Jensen tycker det är anmärkningsvärt och tror att beslutet kan ge långvariga skador på det danska samhället.
De har i alla fall valt att säga att det där var principet igår, det är inte principet idag. Det kan gott ske, det har en effekt på kort sikt, men på lång sikt har det några skadeverkningar för det samfund som vi föreställer oss vi är, nämligen som ett öppet och fritt demokrati med yttrandefrihet.
Jag heter Björn Brandenborg och jag är rättsordförande för Socialdemokratiet.
I Folketinget träffar jag Björn Brandenborg, rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna som nu sitter i regering.
Det er meget konkret, at vi siden juli måned har haft 500 afbrændinger af en meget, meget, meget lille gruppe mennesker, som har det ene formål at få en reaktion for udlandet og skabe en usikker sikkerhedssituation i Danmark.
Det danske lagförslaget ska kriminalisera handlingar lik koranbränning på offentliga platser eller när de görs med avsikt att spridas till en bredare krets. Björn Brandenborg är pragmatisk. I Köpenhamn har sedan juli koranbränningar inträffat 500 gånger, säger han. Det är få personer som gör dem, men det får enorma säkerhetskonsekvenser för alla danskar. Ett säkerhetsproblem som behöver lösas, säger han.
Men i andra vågskålen här ligger ju yttrandefriheten. En svår lag att reglera. Är du inte rädd för att det här blir ett sluttande plan att börja kriminalisera uttryck inom yttrandefriheten?
Nej, det är jag inte bange för. Jag är inte bekymrad för att det här förslaget kommer till att vara en glidebane. Alltså, vi är enormt upptagna av att man i Danmark har mycket vida rammer av yttrandefriheten, att man har möjligheter för också i framtiden att kunna ha det.
Nej, jag är inte nervös för att det här blir ett sluttande plan, säger Björn Brandenborg. Yttrandefriheten i Danmark är vid, men den har ju redan begränsningar. När jag frågar honom om tajmingen, att lagen kommer till efter påtryckningar från ett antal diktaturer, säger han att så får det vara. Mitt uppdrag är att se till verkligheten, och i den har vi idag ett omfattande säkerhetshot mot danskar i Danmark och i världen.
Kritikerna skulle ju fråga dig, vilka fler rättigheter är du beredd att ge upp för att islamistiska regimer tycker att de är fel?
Jamen ju inte någon, som jag sade förr, så det har inte något med att vi är ute på att imödekomma någon bestämda grupper. Vi är ute på att sörja för att man i Danmark kan känna sig säker.
I Sverige dömdes nyligen en man för att ha bränt en koran samtidigt som han spelade högerextrem musik. Sammanhanget gjorde att en tingsrätt bedömde det som hets mot folkgrupp. I Danmark är det redan idag olagligt att bränna en nationsflagga. I samma lagrum vill nu regeringen lägga in heliga skrifter.
Vi tror att läsarna har samma branschmässiga intresse som vi har som medier.
Tillbaka till Jeppe Duvå, Kristeligt Dagblad. Han tycker också att de danska mediernas kritik mot lagförslaget är enögd och inte tar hänsyn till samhället i stort. De flesta danskar, liksom svenskar, är enligt opinionsundersökningar positiva till ett förbud mot koranbränningar.
Några gånger med sån ett korridorsyn i medierna glömmer att det är faktiskt ett hänsyn. För våra läsare, de har det hänsyn. De är nödt till att ta det hänsyn. Vad är gott för mig som borgare i samhället?
Christian Jensen, politiken, håller inte med.
För varje gång man inför en begränsning av yttrandefriheten så blir vi ett annat samfund än det vi var förr.
Han tror att provokatörer som Rasmus Paludan nu bara kommer hitta nya sätt att provocera och utmana lagen.
När den här lagen nu dessvärre blir vedtaget, så vill vi ju förmodligen se Rasmus Paludan och andra försöka omgå lagen.
Och när lagen utmanas blir det ny uppmärksamhet och ny debatt. Och då riskerar vi att hamna i ett sluttande plan, en glidebane, menar Christian Jensen.
Vad är så nästa gång det kommer en trussel eller som kan vara säkerhetspolitisk eller den kan vara ekonomisk? Ska vi så ta ännu ett led av yttrandefriheten? Så det är en glidebane där vi kommer till att havne ett sted som samfund vi inte önskar att vara, nämligen som ett icke fritt och öppet demokrati.
Och det blir allt vi på medierna hade att bjuda på idag. Producent var Erik Petersson och ljudet skötte Johan Hörnqvist. Nu återstår bara för mig att önska trevlig helg.
Medierna produceras av Sverige Statsmakten Media för Sveriges Radio.